Ja, vi har en gammal men vacker kyrka. Jag läste om en annan kyrka som möjligen var vackrare, för den hade de här färgade kyrkfönstren. Jag har lite grann här bak också. Men i blyinfattade färgat glas fanns de 12 apostlarna avbildade i den här kyrkan. Många beundrade den här vackra fönstren för deras skönhet. En solig dag var det, så kom en ung pojke in i kyrkan och ställde sig och tittade förundrad på de här färgade fönstren med de 12 apostlarna avbildade. Och en äldre medlem i församlingen såg pojken och kom fram till honom och pekade på en av apostlarna och frågade pojken: vet du vad ett helgon är? Underförstått, apostlarna var några av de heliga. Pojken funderade en stund och så sa han: ja, ett helgon är väl någon som ljuset skiner igenom på. Någon som ljuset skiner igenom på. Kolosserbrevets inledning. I det har Paulus adresserat sig till den lilla, kanske bara en liten husförsamling i staden Kolosse. Adresserat sig till dem med orden: det heliga i Kolosse. Sen brister han ut i en lång tacksägelsebön som vi behandlade förra gången. Därför att han hade fått rapport om att Guds underbara ljus hade börjat lysa i Kolosse. Och hade börjat lysa igenom en grupp män och kvinnor som kommit till tro på Kristus. Och nu uppvisade församlingen i Kolosse tydliga tecken på att vara befriade från mörkrets välde och att äga Guds barns kännetecken. De hade tro, de hade kärlek, de hade hopp. Och någonting mycket vackert var på gång i Kolosse. Någonting långt vackrare än alla kyrkfönster i världen. Paulus känner hur han fylls av en intensiv kärlek till de här människorna. Och till den lilla gruppen som samlades där i Kolosse. Och med stor iver så skriver han det här brevet. För att få dem att gå vidare i sin tro på Kristus. Och för att växa i den skönhet som det för med sig. Att tro på honom. Och i Kolosserbrevet 1:9 låter han dem få veta att han och Timoteus som var med honom där i Rom. Paulus var ju i husarrest. Allt ifrån den dag de fick höra rapporterna om det positiva som hade hänt i Kolosse, så ägnar han sig, som man säger nu, åt ständig bön för alla de heliga. Vi tackade Gud för er, vi bad för er, vi beder för er alltid i våra böner. Och i Kolosserbrevets 9:e vers så får vi veta vad han framförallt beder om när det gäller den här lilla församlingen. Och därför är det också viktigt för oss att studera Kolosserbrevet. För det visar, och den här bönen inte minst, för det visar på de viktigaste stegen i en kristen människas liv och utveckling. Och i en församlings liv och utveckling. När vi läser Nya Testamentets brev, det här är någonting nu som jag säger som vi kanske inte alltid är uppmärksamma på. Det är ju att i första hand är de här breven skrivna till grupper av lokala kristna. Inte till individer. Trots att vi kanske i första hand när vi läser breven tar till oss undervisningen personligt. Vilket naturligtvis inte är fel, utan tvärtom mycket bra. Men vi får inte glömma att avsikten var någonting mer än bara den individuella, den enskilda människans andliga tillväxt. Undervisningen och uppmaningarna i Nytestamentets brev är i första hand till för att vi ska praktisera dem tillsammans som Guds folk och som församling. Gud har inte avsett att du ska växa i din tro avskilt eller frånskilt församlingens gemenskap och tillväxt. Gud har inte avsett att någon ska skjuta upp ett superhelgon där, ett superhelgon där, ett annat superhelgon där. Utan Gud har avsett att vi ska bli heliga tillsammans. Och jag frågar mig om det överhuvudtaget går att nå den helgelse som Gud har avsett för var och en, om vi inte får uppleva den tillsammans. Gud har inte menat att någon av oss ska det kristna livet på egen hand. Det är inte Guds metod. Den bild som Nya testamentet ofta gör eller ger av församlingen använder ju just kroppen som en bild, där de olika lemmarna växer i balans med varandra. Kroppen växer liksom med samma hastighet tillsammans. Inte en lem som sticker iväg var för sig. Efesierbrevet uttrycker det så här: att vi tillsammans ska bli fullvuxna och nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Individualismen som vi så omgärdar i vårt västerland måste ge vika för ett långt större syfte, nämligen att församlingen som enhet och som helhet uppnår någonting vida högre än vad du och jag som individer själva skulle kunna uppnå. Den helige ande är mer av en lagledare än en privat tränare. Anden håller på att bygga ett tempel där var och en ingår som en levande sten. Anden bygger inte privatlägenheter. Anden håller på att smycka en brud inför det kommande mötet med brudgummen. Och den bruden är församlingen. Och det är församlingen som han i första hand är angelägen om. Och därför vill han att vi alla inser vårt beroende av församlingskroppen. Därför är det, tror jag, endast i den lokala församlingens sammanhang som den helige ande kan åstadkomma de syften som Gud har för sitt folk. Och i församlingen så behöver den helige ande dessutom mindre enheter, husgruppsgemenskaper, för att hans syften med våra liv ska kunna förverkligas. Det här var en liten församling i Kolosse. Men Paulus tar sig alltså stor energi och tid för att skriva om de väldigt viktiga saker. Låt oss därför tillsammans se, alltså vi tillsammans tar till oss det här som Paulus ber om i sin bön. Han säger, vår bön är att ni tillsammans alltså ska uppfyllas av Guds vilja med all andlig vishet och förstånd och insikt. Han ber att församlingen som grupp ska uppfyllas av kunskap om Guds vilja. Kanske den enskilde individen, kanske du och jag, inte kan rymma hela den kunskapen. Kanske vi behöver varandra för att få in fullheten av den kunskapen. För att förstå Guds vilja i olika livssituationer behöver du och jag våra trossyskon. Och tänk vad skönt det måste vara att i en trängd situation i livet kunna fråga några vänner i församlingen eller några i husgruppen: jag har det här problemet, vad tror ni att Gud vill att jag ska göra? Och man kan få lyssna till goda råd i en andlig atmosfär. Alla kan vi få kunskap om Guds vilja naturligtvis genom att vi läser i Guds ord. Det är givet till dig och mig, inte som att ett sätt att samla kunskap i vår hjärna på något sätt, utan för att vi ska ta till oss vad som Gud vill med våra liv. Desto mer vi studerar Guds ord i syfte att förstå vad Gud vill, desto, och vad Gud behagar, vad som behagar Gud, desto mer kommer vi också att veta vad Gud vill. Låt mig tänka mig att du har en jättenära god vän som fyller år, kanske 30 år. Det vill man ju fira. Och jag vet att ni är goda vänner, så jag ringer dig och frågar. Och jag säger, du som känner den här personen så väl, vad tror du att hon skulle tycka om att få? Och då tror jag att du som är nära vän till henne har många goda tips att ge mig. Du vet genast, du skulle kunna köpa en skiva med den sortens musik, det vet jag att hon gillar. Eller kanske köpa en blus med den här färgen, hon tycker om de färgerna. Eller varför inte någonting annat som du vet att hon gillar. Jag ska inte säga vad jag tänkte. Men poängen är, när någon känner en annan människa väl, så vet hon vad den människan tycker om. När du lär känna Gud bättre och bättre, så lär du också dig mer och mer om vad Gud vill. Du behöver inte liksom vara så vilsen om den saken. Du lär dig förstå vad Gud tycker om. Nu talar jag inte om Guds vilja i någon slags snäv bemärkelse. Det kan bli väldigt nevrotiskt om vi tror att vi ska söka Guds vilja för vilken skjorta vi ska köpa i en affär, eller vilken bil vi ska köpa, eller vilken lägenhet eller hus vi ska bo i, eller vilket yrke vi ska utbilda oss till, och så vidare och så vidare, eller vart vi ska flytta och bo. Det är viktigt, vi får tala med Gud om allt, men det kan bli väldigt nevrotiskt om man tror att tänk om jag kommer vid sidan om Guds vilja, och vi tror att vi går och balanserar på ett, på en knivsägg så här, att det skulle vara så dramatiskt att tänka sig att tänk om jag tar ett felsteg och hamnar utanför Guds vilja. Jag tror det är väldigt svårt att hamna utanför Guds vilja i det avseendet. Gud har gett oss väldigt stor frihet att göra egna val i livet, och vi får utbedja om oss viset att göra kloka och förståndiga och goda val. Men nu talar jag om icke-moraliska val alltså. Och där tror jag Gud har gett oss den friheten. Och när vi väl måste fatta ett beslut, så får vi göra det efter bästa förmåga och be Gud om välsignelse. Och Gud är beredd att välsigna oss i de val vi gör och gå med oss. Men med vad jag talar om vad gäller Guds vilja i den här sammanhang, det är de moraliska besluten. Det är frågor om vad som är rätt och riktigt och sant och vad som behagar Gud. Det måste vi ha säkerhet om. Det måste vi ha visshet om för att kunna behaga Gud. Till kunskapen om Guds vilja fogar Paulus också bönen om all andlig vishet och insikt. Och det avser en förmåga till gott omdöme och förstånd, hur man ska handskas med olika livssituationer, för att förstå bästa sättet för att nå det som man vet att Gud vill. Kunskapen om Guds vilja är ingen teoretisk kunskap som är avsedd att stanna i hjärnan så att säga. Det är ingen abstrakt kunskap. Det finns människor som har hög kunskap, till och med hög teologisk kunskap. Det finns kanske professorer i teologi, men som inte alls lever sina liv efter Guds vilja, trots att de har kunskapen rent teologiskt. Vad jag talar om är en kunskap om Guds vilja som inte kan mätas i akademiska poäng och säga, oj, du kan väldigt mycket du om Gud, om hans vilja. Det handlar om hur den kunskapen yttrar sig i ditt praktiska vardagsliv. Där kan man mäta den. Där kan man mäta din överlåtelse. Och den kunskap och den vishet som Paulus här beder om för de troendes del har med deras livsföring att göra. Och det är en livsförvandlande kunskap som vill omsätta kunskapen om Guds vilja i praktiken. Det är liksom Guds fruktan i blåställ. Nu gäller det måndag morgon. Nu gäller det onsdag kväll. Nu gäller det inte vad vi möjligen gör på söndag förmiddag i första hand. En sån kunskap och en sån vishet till Gud, det vill han utrusta, vishet från Gud, det vill han utrusta oss med. Jag önskar jag haft den versen på overheaden här också, men jag läser den från Jakob 3:17. Det står det så här: den vishet som kommer ovanifrån, som alltså Gud ger, den är ren. Den är ren. Den är fridsam. Den är försynt. Den är foglig. Den är inte bullrig. Den kräver sig inte sin rätt. Den tränger sig inte på burdust. Den är rik på barmhärtighet och goda gärningar. Den vishet som Gud ger är omutlig. Och den är uppriktig. Den är ärlig. Den är sann. Skulle inte det vara fint att ha en sån vishet? Jo visst, och det ger Gud, står det, utan hårda ord, villigt. Han ger det. Om du brister i vishet får du utbilda dig sådan från Gud som ger villigt. Den visheten är en gåva. Den behöver inte alls korrelera med ålder. Så att man säger, ja men det är en äldre kristen, hon är med automatik mera vis än jag. Det är inte säkert. Om hon har försummat att växa i kunskapen om Guds vilja och i kunskapen om andlig vishet. Unga kristna kan ha stor andlig vishet. Tänk bara hur Gud utrustade den unge Daniel. I övre tonåren kommer han där till fångenskapen i Babel och blir så utrustad att hela hovet står imponerade för den intellektuella och andliga utrustning och den vishet som Daniel och hans tre vänner uppenbarade. Och jag kommer att tänka på en kille som jag för några år sedan, en hel del år sedan nu, nyligen hade blivit kristen och lämnat sitt liv åt Gud. Och det hade inte gått många veckor förrän han kommer en dag och säger och berättar för mig: du, nu har jag varit till försäkringsbolaget, till det bolag där jag hade min moped försäkrad, och jag hade anmält den som stulen och jag hade fått ut pengar för den. Men nu berättar jag att jag egentligen hade kört ner den i Mölndalsån för att få ut pengar. Ser du? Guds ande hade väckt hans samvete och gjort honom medveten om vad som var Guds vilja. Och han handlade därefter. Och det är då man växer. Det är då man växer. Det är inte när man tar in kunskapen liksom, utan det är när man gör kunskapen, när man gör Guds vilja, som man växer. Och det är så Gud vill ha det. Varför är det då så viktigt att få kunskap om Guds vilja? Jo, vi ser för att det som konsekvensen blir, eller följden bör bli, att vi kan leva värdigt honom och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar. Att leva värdigt Herren betyder att man lever på ett sätt som svarar mot Herrens karaktär och väsen. Det rimmar med Gud, så att säga. Att leva värdigt betyder att vi lever i ett liv som svarar upp mot Guds karaktär. Jag har upptäckt någonting som jag tror är sant om oss män och killar. Förresten, vi har en killträff klockan 18-20 på tisdag kväll här i kyrkan. Ingen kvinna gör sig besväret. Men jag har märkt i vissa sammanhang, och jag har varit ute i arbetsliv också tidigare och ibland vid tjänstledigheter, att om man sitter ett gäng killar eller ett gäng medelålders män och skojar och tjötar med varandra i lunchrummet till exempel, så kan det ibland halka ner på en ganska låg nivå. Men så fort en kvinna träder in i rummet, så blir samtalsnivån plötsligt mycket mer städad. Om man rättar upp sig, och man får plötsligt en bättre hållning på hela kroppen, och det blir lite stil på gruppen män som alldeles nyligen höll på med något helt annat. Kvinnans närvaro får dem att på något märkligt sätt uppträda lite mer värdigt. Man vill inte låna sig till vilket språkbruk som helst längre, nu när hon är där. Man vill inte göra bort sig för en kvinna. Jag vet inte om det finns motsvarande psykologi i sammanhanget kvinnor om en man skulle komma in i deras lunchrum. Det har jag ingen aning om. Men jag ska fråga min fru. Vetskapen om att Jesus själv är mitt ibland oss i denna lokal här i kyrkan idag, och han har sagt: var helst två eller bara tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland. Den vetskapen är uppfordrande. Det innebär att vi bör uppträda tillsammans på ett sätt som är värdigt Herren. Man beter sig inte i Jesus sällskap hur som helst. Och vi gör det inte av rädsla. Vi gör det därför att vi älskar honom. Och vi vill inte såra honom. Vi vill att han ska känna att vi vill bli lik honom. Och vi kan göra det med alla slags goda gärningar. Alltså, det finns en stor variation av möjligheter att hedra och ära Kristus. Att visa att vi vill leva honom till behag. Jag tror att varenda dag kommer det att finnas tillfällen i ditt liv då du kan välja att göra Guds vilja. Du kommer ständigt att ställas inför valsituationer då du själv kommer att ha chans att avgöra om du vill lyda Guds vilja eller inte.
Gud är liksom ute för att hela tiden testa vår lojalitet. Inte för att plåga oss på något sätt, utan för att vi ska växa. För när vi lyder och när vi gör Guds vilja, då växer vi. Och det är det han vill. Varenda dag har du en chans att bära frukt och växa till i kunskapen om Gud. För när du gör Guds vilja, då växer du också ännu mer i kunskapen om honom. Och vet ännu bättre. För lydnaden får sin förstärkning i en andlig och inre tillfredsställelse. Som gör att du nästa gång du står inför valet kommer ihåg hur välsignad du blev när du gjorde det som var rätt. Så nu är det lättare att göra det. Förstår du? Gud använder djävulen hela tiden. Djävulen får springa Guds ärenden och lägga ut frestelser för oss. Och tycka nu ska de falla. Och så händer inte det. Men frestelsens stund blir en stund där Gud får chans att göra oss starkare. Jag brukar ta liknelsen. Ni vet, vi tar Gunnar Lindell. Han sitter på första bänk. Han är ju en tenor, jätteduktig. Jag vet inte hur mycket han kan lyfta på raka armar. Så man tar Gunnar. Oh. Fina vet att han bara kan ta 30 kilo. Så. Han kommer och han vill testa Gunnar. Eller få honom att falla. Men Gud är trofast. Han tillåter inte motståndaren att sätta på mer än 29,9. Och Gunnar vet att Gud är trofast. Han ska inte låta mig bli frestad över min förmåga. Så han försöker. Och ja visst, jo men jag kan. Det är ju den kraft jag har. Halleluja. Och han tog de 30 kilo. Och någonting hände i processen med hans armmuskler. Nästa gång Gud vet, nu kan han klara 35. Satan kommer och vill lägga ut prövningen igen. Men Satan får inte lägga på mer än 34,9. Och Gunnar får se nu. Gud är trofast. Ja visst, han ska inte låta mig frestas över min förmåga. Han har gett kraften. Ja, 35. Och så pågår det. Hela tiden så växer Gunnars muskulatur tack vare prövningarna som Gud trofast hjälper honom igenom. Därför att Gud tillåter inte att det ska vara mer än vad han ger kraft för. Den troendes liv och församlingens liv liknas vid ett träd som har sina rötter nedsänkta i marken och hämtar upp näring, kunskapen om Gud. Den är rotad i kunskapen om Gud och den bär en frukt som motsvarar den kunskapen. Du vet mycket väl att för ett träd att bära frukt så fordras det ett inre liv. Rötterna sträcker ner sina rötter i marken och suger upp näring som förs upp i stammen och ut i grenarna och fram till fruktämnet på kvistarna. Och så börjar frukten växa och växa och efter några veckor kanske mogna till en härlig frukt, ett stort rött äpple eller en stor druve vinklas. En stor glas i vindruva, ska jag säga. Jag förstår vad jag menar. Det räcker inte att ha kunskap om Gud och Guds vilja. Vi behöver också kraft att göra den. Och det är fortsättningen av Paulus bön. Och jag har redan varit inne på det. Det står Guds härlighetskraft, och det är ingen dålig kraft, ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Gud visar oss inte på sin vilja liksom, så här vill jag att du gör. Varsågod och gör det. Utan Gud säger, så här vill jag att du gör. Och nu ger jag dig kraft att göra det. Eller när du behöver den kraften. På allt sätt ger han oss kraft. Att och styrka. Det vill säga, vi får inte kraften förrän vi behöver den. Tänk dig att du är ute på en mindre väg, kör bil och framför dig några 100 meter ser du en mycket tvärbacke som väntar. Och du tänker, där framme får jag nog lägga i en lägre växel, kanske 2:an, kanske 1:an till och med, för att orka upp för backen. Men du lägger ju inte i 2:an eller 1:an när du är 300 meter innan backen. Naturligtvis inte, det behövs ju inte. På samma sätt, du lägger i växeln, den lägre växeln, när du är framme vid backen. För då behöver du den kraften i bilen. På samma sätt är det med Guds kraft.
Han ger dig den inte förrän du verkligen behöver den. Om du visste hur det är att vara predikant, hur man sitter på fredag kväll och lördag, hela lördag och lördag natt, jag tror jag är halv ett i natt, hur trött och eländig och dålig man känner sig och tänker, vad ska det här bli? Men vilken underbar upplevelse det är att uppleva att Gud kommer med sin kraft när det är dags att predika. Inte före, det är väl ingen idé. Nej, Gud är ganska logisk. Så är det också med våra liv. Det väntar kanske dig en prövning imorgon, men kraften för den får du inte idag. Du får den när du behöver den. Därför sa Jesus, bekymra er inte om morgondagen. Den kraft som du har fått för idag, den räcker bara idag. Den är inte utmätt för mer än en dag i taget. Och du behöver ny kraft för varje dag, för varje uppgift. Du kan inte gå på gammal kraft. Därför behöver vi leva i ett ständigt beroende till Gud. Och det är inget problem med Gud att vi är svaga. Inte ett dugg. Han vet att det är på hans nåd och på hans kraft som det hänger. Att följa Kristus, det behöver man uthållighet och tålamod för. Som vi säger. Uthållighet och tålamod. Uthållighet innebär en slags helig envishet. Att inte ge upp trots motstånd, utan att kämpa till dess målet har vunnits. Att springa vidare trots att terrängen är svår och mjölksyran börjar kännas i benen. Att inte ge upp, en slags helig uthållighet och envishet, det vill ju Gud ge dig. Och dessutom tålamod, för det kommer du att behöva varje dag. Någon är där och behandlar dig på kanske lite orättvist sätt, trampar dig på tårna lite grann. Om man då har tålamod, så kräver man inte hämnd för varje liten oförrätt. Utan att ha tålamod, det inser att man har mod att tåla lite grann. Att till och med utstå vissa orättvisor om det är för Herrens skull. När Jesus blev smädad, smädade han inte igen. Han kunde ha gjort det, va? När de spottade på honom, så spottade han inte tillbaka. Inte alls. Det var under hans värdighet att göra det. För sådan är inte Gud. Utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Men Gud vill naturligtvis inte att vi ska sucka oss fram. Som om vi skulle bara försöka vara tappra och att vara kristna. Ja, det är ett härligt mål fram, jag får väl försöka. Men det är eländigt hela vägen. Såna kristna vill inte Gud ha. Alltså, en del tror ju Att vara kristen, det är tungt och svårt och tråkigt. Därför beder Paulus om att glädjen ska liksom underbygga uthålligheten och tålamodet. Bära upp vår tålamod, bära upp vår uthållighet. Att göra Guds vilja innebär inte att man gör upp kraven på glädje som en del tror. Alltså, du ska göra Guds vilja, stackars dig. Ja. Ingenting kan vara mera felaktigt. Att göra Guds vilja fyller en människa med största tänkbara glädje och tillfredsställelse. Gud välsignar nämligen lydnad. I psalm 119, som är saltarens längsta psalm, och det är en enda lång lovsång till Gud över glädjen att få göra Guds vilja. Och se i den psalmen, studera den hemma någon gång. Den är lång, 150 verser, men du kan ta en vecka på dig. Och notera varje vers som talar positivt om Guds lag och Guds vilja och bud. Lyssna till ett par verser bara. Jag gläds att följa dina lagbud, som när man gläder sig över skatter. Jag har min lust i din lag. De är mina rådgivare i dina lagbud. Ja, säger han, jag älskar dem. Jag älskar dem. Därför är det inte så konstigt att Paulus fortsätter sin bön med att de ska tacka fadern. Och så tillägger han, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga i ljuset. Det betyder, Gud har gjort oss passande för en himmelsk tillvaro. Att passa in i den absolut renaste av alla existenser som finns, där Guds egen helighet genomsyrar allt. Och när vi kommer dit ska vi inte utgöra ett främmande element som stör friden i den himmelska världen, utan vi ska känna: här är vi hemma, här passar vi in. Hur i all världen kan det bli möjligt? Hur kan det vara möjligt? Jo, säger han till sist, han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Vi har genom Guds nåd blivit förflyttade från ett rike till ett annat rike. Vi var förut fångna i det välde som kännetecknades av mörker, vilsenhet, utan kunskap om Guds vilja. Ett välde där Satan rådde i sitt uppror emot Gud. Och vi lät oss förledas av hans lögner. Vi var slavar under synden. Och under en livsstil som förde oss vilse och bort ifrån Guds syfte och bort ifrån Guds vilja med våra liv. Vi tillhörde ett rike där inget hopp fanns, där tomheten härskade och där döden hotfullt väntade på att få föra oss in i det slutliga mörkret. Så var det. Men någonting underbart hände på grund av Guds stora barmhärtighet. Fast vi var döda genom våra överträdelser och synder, har han i Kristus gjort oss levande. Av nåd är ni frälsta. Vi är ryckta ut ur mörkrets välde och insatta i ett helt nytt rike. Guds älskade sons rike kallas det. Ett rike där kärleken regerar. Ett rike som åtnjuter Kristi seger genom hans död och uppståndelse. Det riket tillhör vi, därför att sonen har köpt oss ifrån mörkrets välde och bringat förlåtelse för alla våra synder. Tänk att det står han har köpt oss. Verbformen markerar att det har hänt en gång för alla, och det har nu bestående konsekvenser. Priset är betalt, behöver aldrig mer utläggas igen. Det är färdigt, det är fullbordat. Tänk dig bilden av en slavmarknad. Det har väl ingen av oss sett. Det finns tyvärr än idag i vissa länder. Men på romerska tiden var det vanligt. På stadens torg samlade man ihop den stora skaran slavar som skulle utställas till försäljning. Precis som vi går och köper andra varor på torget, lite frukt och sånt ibland på torget, så köpte man alltså människor på torget. Slavmarknad. Säljare och köpare kom överens om en summa, och så tvingades slaven följa med sin nya ägare in i ett fortsatt slaveri, ett liv i slaveri. Men så en dag så kommer en märklig man. Han kommer till torget, och det är pågående slavhandel, och han går omkring och kollar priset för varenda slav. Och han sammanställer en summa för hela skaran av slavar. Gamla kvinnor, unga män, barn, vuxna, en del starka, andra svaga, sittande på marken, sjuka eller med olika skador på grund av hårt liv, ett hårt liv i slavarbete. Och så säger han till de samlade slavägarna: här har ni hela priset för alla slavar på torget. Och så lägger han ner summan framför dem, och sen vänder han sig till den stora skaran av slavar, och så säger han: nu kan ni gå, ni är fria. Och de tittar förvånat på honom och på varandra. De har hört ord som de aldrig har hört förut. De som hade blivit födda till slavar och varit slavar under detta hela sitt liv. Plötsligt blir de förklarade fria. Och detta av en främling som de inte ens känner. Har de blivit friköpta bort ifrån slavmarknaden. De ska aldrig mera ställas ut till försäljning. De är för evigt fria från denna förnedrande behandling. Det är precis så som Kristus har handlat med oss. Han har betalat priset för vår frihet. Det skedde inte med silver eller guld, utan med högsta tänkbara pris genom hans dyrbara blod. Där har du priset för din frälsning. Där har du också grunden för dina synders förlåtelse. Han har räddat dig från mörkrets välde en gång för alla. Han har köpt dig fri från slavmarknaden. Du ska aldrig mer tillbaka till fiendens revir. Du är tagen ur den verkligheten och införsatt i en helt ny, i den älskade sonens rike. Med sitt eget blod har han renat dig från synden, och den skavande skuldbördan har han tagit bort ifrån dina axlar och sagt: jag har burit den. Ja, så till den grad har han renat dig att vi en dag ska kunna stå och se Gud utan att sänka blicken i blygsel. Halleluja. Detta är den kristna församlingens höga ställning. Får jag fråga dig, vilket rike tillhör du egentligen? Vill du idag uppleva det största en människa egentligen kan få uppleva, övergången från mörker till ljus? Vill du inte det? Skulle du inte vilja det? Gud vill det. Jag kommer ihåg när jag var i Kambodja. Var en märklig sätt en gatuförsäljare försörjde sig på. Han kom med en stor bur med vackra burfåglar i. Och så anspelade han på vår känsla. Tänk om de där fåglarna fick flyga i frihet. Och då var det så arrangerat att man kunde få lägga en sedel eller en liten slant. Det var ett bestämt pris för varje fågel till den försäljare. Och så öppnade han buren och släppte ut fågeln tack vare den summan han hade fått. Och det var med en viss glädje man stod och såg när fågeln flög ut i frihet. Och kände att det var jag som betalade hans fågels frihet. Precis så tror jag Gud känner den dag han erlade priset och upptäckte vilka effekter det finns. Därför är det större glädje bland himmelens änglar för en enda syndare som återvänder än för 99 rättfärdiga. Om du säger ja till honom idag, så blir det ett utbrott av glädje i den himmelska världen. Priset är redan betalt för din befrielse. Burens dörr är öppnad. Det är egentligen bara för dig att flyga ut och utbrista tacksägelse och lovsång. Och du kan i dopet få bekräfta din överlåtelse till Herren, att också du vill tillhöra dem som har övergått från döden till det liv som Jesus Kristus ensam kan ge. Till sist han sa: jag är världens ljus. Om någon följer mig skall han inte längre vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är vad han har sagt. Det är vad han har lovat. Vill du ha det? Låt oss bedja. Käre gode Gud, än en gång har det underbara evangeliet nått oss. Jag ber för den man och den kvinna som känner i sitt hjärta: det här har inte jag varit med om, men det låter underbart. Jag ber för den som känner: jag sitter fast i vissa vanor som inte är Guds vilja. Och nu har du hört Herrens röst tala rakt in i ditt liv, och du sörjer över att du har kommit vid sidan om Guds vilja i sådana uppenbara saker som du borde ha förstått var fel från början. Nu säger Herren: jag dömer dig inte, men jag säger: kom till mig. Ta emot den rening som finns i mitt blod, så att du på nytt kan bli upprättad och gå med högrest huvud och prisa mitt namn. Herre, hjälp oss att se att burdörren är öppen. Några sitter kvar inne i buren. Några sitter kvar i mörkret, fast det finns en inbjudan till ljuset. Herre, tala med din ande nu i avslutningen av gudstjänst. Att människor får komma ut i frihet. Låt din heliga ande beröra var och en som behöver bli rörd av just detta budskap. Låt det få ske idag, Herre. Låt vår församling få inhämta nya söner och döttrar ifrån en vilsenhet. Att de känner att de kommer hem. Hem till ljuset för vilket de en gång blev skapade. Amen. Och medan kören sjunger så gör du Guds vilja. Gör Guds vilja om det är någonting du idag behöver ta fasta på, vad Gud har talat. Du kan göra det där du sitter. Du kan göra det genom att komma fram och börja knä. Gå in i bönerummet, både nu under avslutningen och efter gudstjänsten är slut. Men gör det.